Temat idag, att sträcka sig efter Gud. Att sträcka sig efter Gud. Jag var på hemväg från Dalarna här i förra söndagen och så slog jag på, eller jag hade P1 på, och så kom det radiogudstjänsten. Det är inte så ofta jag lyssnar på det direkt, men sitter man i bilen så passar det väldigt bra. Och det berörde en del just det temat. Jag minns inte så mycket av predikan. Det är ju så man glömmer väldigt fort. Så jag har stort förståelse att ni glömmer också. Det kanske kommer ihåg någon enstaka procent av vad jag predikade sist. Men jag förstår det, för jag är likadan om jag hör. Men det var väldigt bra. Jättebra predikan. Men det handlar just om det här att sträcka sig efter Gud. Och då fick jag inspiration för just det temat. Och det handlar om den här kvinnan som med blodgång som sträcktes ut och rörde vid Jesus. Och hon gjorde det lite extra. Och därför fick hon uppleva helande i sitt liv och ett vidrörande av Gud. Och det inspirerar mig till den här predikan. Sen minns jag inte så mycket mer av den predikan jag lyssnade till. Men jag ska ta med det bibelordet faktiskt här också. I inledningen. Vi ska läsa två bibelord först här. Och sen har jag några till också lite längre fram. Som kommer att komma upp här på skärmen. Och jag tror det är bra om vi läser en del Guds ord. För det är ju ändå utifrån det som vi ska lära oss och få undervisning om vem Herren är. Det står så här i Markus 12 och 28. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här stunden och tack att du vill beröra oss, Jesus. Vi prisar dig för det. Tack att du är här den här stunden och tack att du vill tala in i våra liv. Amen. Innan jag fortsätter så vill jag bara också hälsa från Vicky. Jag pratade med henne senast igår. Talas ju dagligen också. Hon hälsar så mycket till församlingen om Guds välsignelse. Och jag sa att jag skulle framföra det idag. Så inte jag glömmer det. Jag tror det är viktigt. Ja, då får ni ta emot den hälsningen också. Det viktigaste budet är att älska Herren. Att älska Gud. Och sen är det ju att älska min nästa också. Det sammanfattas ju buden. Och det är det Jesus talar om här. Men han börjar med att Herren, vår Gud, är en. Alltså det börjar med Guds kärlek som han har visat mot oss. Och så får vi ge en respons till honom utifrån våra hjärtan. Att vi sträcker oss till Gud i tacksamhet och glädje. Och att sträcka sig efter Gud, det handlar ju inte om att man ska pressa fram en massa nya saker. För då blir det ju lagiskhet. Utan det handlar om i tacksamhet, i ett kärleksfullt hjärta. Att vi ska låta oss uppfyllas av Guds heliga ande, kärlekens ande. Och så fylls vi med tacksamhet och glädje. Och så får vi en längtan efter mer av Jesus. Och så sträcker vi oss efter honom. Det är det jag vill liksom lyfta fram idag. I Markus, som jag nämnde, 5 kapitlet 27-29 versen. Jag vet inte om det kommer fram hela sammanhanget där, eller om det är bara en vers här. Men jag läser. Så handlar det om den här kvinnan som hade den här blödarsjukan. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel, för hon tänkte om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. Och jag tycker det är en sån stark berättelse där att hon hela hennes hjärta längtade efter ett vidrörande av Jesus. Och det kostade på, hon trängde sig fram och hon rörde vid Jesus. Och för att få uppleva att Gud välsignar oss och Guds kraft och Guds vidrörande i våra liv så behöver vi sträcka sträcka oss efter Herren, precis som den här kvinnan gjorde. Och det är därför det är så viktigt att vara helhjärtad. Att älska Gud av hela sin varelse, det gör att vi sträcker oss efter Herren. Att, att den här längtan som finns i våra hjärtan gör att vi söker Gud, att vi prioriterar honom i våra liv. Det här är väldigt viktigt. Jag tänker på liknelse från idrottsvärlden. Jag tycker det är intressant med idrott många gånger. Och jag tänkte på just de här sportgrenarna som simning och löpning och skidåkning. Det finns ju andra exempel också. Många exempel för den delen. Men den som inte är beredd att ge mer än allt. Att ge allt är viktigt, men mer än allt. Den blir inte först över mållinjen. Alltså man måste satsa, om det nu går, mer än 100%. Jag vet inte om det egentligen går att göra det. Men man måste liksom det där extra. Annars kommer man aldrig först över mållinjen. Man kommer aldrig att vinna någonting. Jag vet inte om du brukar titta ibland på skidtävlingar. Men just det där att ibland så är det bara en skidspets som skiljer en vinnare mot en förlorare. Det kan handla om hundradels sekunder. Kan också se det i slalomåkningen till exempel. Vilka otroligt små marginaler det är som skiljer segraren från tvåan och sen de som kommer längre bak. En skidspets är hela skillnaden. Bilden haltar en del naturligtvis, för idrott bygger ju väldigt mycket då på prestation och att vinna på andras bekostnad. Men när det gäller bilden att sträckas efter Gud och bli först över mållinjen, så är det ändå en fantastisk bild, och Paulus använder ju den faktiskt också. Den säger ju inte allt om det kristna livet naturligtvis, men den säger en hel del. Och den kan inspirera oss att bli som den här som vill komma först över mållinjen. Sträcka fram den här skidspetsen eller inte ge sig för man är inne i kaklet först när man simmar i en simtävling. Paulus säger ju så här att var och en, han säger det i första Korinthierbrevet kapitel 9, var och en som tävlar måste försaka allt för en krans som aldrig vissnar. Och så säger han också att bara en får priset. Och vi ska ha den inställningen som de som tävlar för att vinna det här priset. Det är det som den kristna tron handlar om väldigt mycket. Att sträcka sig fram och bli först. Men återigen, sen haltar ju bilden, för det är inte på andras bekostnad. Utan vi ska ju... Det finns den här bilden också att vi ska vara tjänare och släppa andra före. Och vi ska vara nummer två och lyfta fram andra som nummer ett. Men det är liksom olika sidor av det kristna livet. Men vi har en fiende som vi kämpar mot. En stark motståndare. Man brukar tala om tre motståndare. Jag ska inte gå in på det nu. Men jag vill bara nämna att Bibeln talar ju om. Det är vår egen fallna natur som vi kämpar mot. Köttet. Vi har också djävulen. Och så har vi världen som vi kämpar mot. Och det är starka motståndare. Och det är en hård kamp varje dag. Ett svenskt ord som vi använder mycket är ju lagom. Och det är väldigt mycket vanligt i Sverige med att man ska motionera också. En motionär. Jag är en motionär. Jag tror ni alla är det mer eller mindre. Det är inga kanske här som tävlar så där mycket. Jag var ju uppe i Dalarna som jag berättade nyss, så jag åkte skidor och jag var verkligen en motionär. Verkligen. Det gick inte speciellt fort och man blev ganska trött ganska fort och sådär. Men ändå var det härligt att vara ute och man mådde så bra i kropp och själ och ande också för den delen när man var ute och rörde på sig. Men lagom är bra när det gäller motion. Men vill jag vinna priset, då måste jag ge allt och lite till. Vi är inte motionärer i Guds rike, utan vi är i en hård, tuff tävlingskamp. Och vi har mäktiga fiender mot oss. Vi har en mäktig Gud som har vunnit. Ja, det har vi. Amen. Amen. Motionärer, det är det vi inte kallade att vara, utan vi kallade att vara människor som tävlar i Guds rike. Tozer skrev så här en gång, jag brukar citera honom ibland. De stora i Guds rike är de som har älskat Gud mer än andra. Inte gjort en massa saker mer, eller vittnat mer, eller utfört mer gärningar, goda gärningar, utan de som har älskat Gud mer än andra. Det är de stora i Guds rike. Och så skrev en man som heter Johannes av Korset så här: när skymningen faller över våra liv kommer vi att dömas efter hur vi, vadå, efter hur vi älskat. Det är det viktigaste. Kärleken. Att vara helhjärtad, hängiven, det är någonting som Bibeln talar väldigt mycket om. Och ni som kommer ihåg, jag sa ju det där med minnet av predikan, men ni kanske kommer ihåg för ett par söndagar sedan, så talade jag just om det, att vara hängiven i sitt hjärta. En man efter Guds hjärta, kung David. Minns ni det, ni som var med? Kung David, en man efter Guds hjärta. Den människa, jag skulle vilja påstå, som är sjuk av längtan efter förändring, den människan finner Gud. Den som gör det där extra, som sträcker sig efter Jesus, han eller hon finner också frälsningen. Får uppleva välsignelse i sitt liv. Får uppleva ett vidrörande av Gud i sitt liv. Men vi måste vara helhjärtade. Och en verklig oro över sin livssituation gör att människan söker Gud. Det är när man drabbas av en oro över sitt tillstånd, det är då man börjar söka Gud på allvar. Och det är ju bara någonting den helige ande kan göra. När Guds ande talar in i människors liv, då börjar man söka Gud också. Den människan som finner Gud och får uppleva hans välsignelser i sitt liv kommer verkligen att få uppleva en förändring. Jesus, när han talar om det här att älska Gud av hela sin varelse, då tänker han på femte Moseboken. Och vi har det i kapitel 6. Vi ska inte läsa det innantill, men jag ska bara citera där. Och det gällde ju Israels folk. Och Israel skulle ju inpränta det här bland folket, att älska Gud först, att sätta honom i första rummet. Och bibeltexten talar om hur viktigt det var för barnen och de kommande generationerna också att lära sig det här. Och bibeltexten använde ord som att lägga på hjärtat. Står det i femte Moseboken 6 kapitlet. De här buden, att älska Gud först. Att han ska vara nummer ett. Man ska inpränta dem i sina barn. Man ska tala om buden hemma i huset. När man är ute och går ska man prata om dem. När man lägger sig. Det var väldigt vardagligt här. Och när man stiger upp på morgonen ska man prata om det här. Också påminna sig om. Man ska binda dem som ett tecken runt armen och de ska vara ett kännetecken på pannan. Man ska skriva dem på dörrposten och på stadsporten. Det gick inte att komma undan här. Här gäller att påminna sig om att Gud är nummer ett i våra liv. Att älska Gud av hela hjärtat, av hela min varelse. Det är det viktigaste. Och det var en grundförutsättning för att kunna vara ett Guds folk och hålla ihop som ett Guds folk. Annars kommer det aldrig att fungera för Israels folk att följa Herren. Det fanns liksom inget utrymme för att vara halvhjärtat eller att vara lagom. Utan hela min vilja, min känsla, mitt intellekt och min förmåga skulle vara involverat. Och det talar ju Jesus också om i Nya testamentet. Det börjar med kunskapen om vem Gud är. Han är den enda Herren. Han är den kärleksfulla guden som visar oss nåd. Och som en respons så ger jag hela mitt liv till honom och älskar honom. Jesus undervisar om lagen i våra hjärtan. Men samtidigt är ju han lagens uppfyllelse. Det är ju det som är så fantastiskt. I Gamla testamentet så var Gud närvarande genom tabernaklet, det var det här tältet man hade ute i öknen. och senare då i templet. Och lagen fanns i det allra heligaste. I vad fanns lagen? Kommer ni ihåg det? Var låg lagen någonstans? I arken, ja. Förbundsarken, det stämmer. Och förbundsarken, var den förvarad? Nu blir det lite förhör. I det allra heligaste, ja. Längst in i templet, eller i tabernaklet då, eller i templet. Det var förbundsarken. Och där låg lagtavlorna. Mm. Men i Nya testamentet är det så fantastiskt att det är du och jag som är templet. Och lagen är skriven i våra hjärtan. Genom att den helige ande bor i oss. Jesus bor i oss genom sin helige ande. Genom sin ande. Och Jesus i mig uppfyller lagen. Det är nåd. Men en nåd som aktivt förvandlar mig och drar mig närmare Gud. Det är nåd allting. Jesus har uppfyllt allt och han bor i mig. Och därför uppfyller jag också lagen om jag öppnar mitt hjärta för Jesus och lever tillsammans med honom. Det är det som är så fantastiskt. Men det är ingen passiv nåd, utan det är en aktiv nåd som gör att jag drar mig närmare Gud. Jag förändras, jag förvandlas. Det är en livsprocess. Och det här är väldigt fantastiskt när man läser om det i Guds ord, hur det fungerar. Och det här är en verklighet i våra liv. Jag ska bara ta den sista delen här. Några exempel på personer i Bibeln. När det talar om det här att sträcka sig mot Gud. Att inte ge sig. Liksom att man är helhjärtad. Man är hängiven när man söker Gud. Det finns en bibelvers i första Moseboken 32:26. Som jag ganska ofta tänker på. Och det är Jakob. En av patriarkerna här. Som brottas med Gud. Och det är en väldigt, väldigt märklig berättelse. Har ni brottats med Gud någon gång? Jag tror vi alla har gjort det. Att Guds vilja ska ske i mitt liv. Men jag känner att det där är svårt. Och jag står emot. Och så känner man den här brottningskampen. Jakob var en människa som Gud arbetade med och formade. Men han levde väldigt själviskt och han var väldigt egensinnig. Så man kan säga att den här kampen och den här striden som utkämpas mellan Gud och Jakob. Det är just alltså att han ska bli besegrad av Gud. Alltså hans egoism, hans själviskhet, hans sturskhet, hans egensinnighet ska få krypa till korset så att säga. Att han ska böja sig för Gud. Och Jakob brottas med Gud och så säger han, jag släpper det inte förrän du välsignar mig. Han vill inte ge sig förrän Gud har välsignat honom. Och så står det så här, att han fick ett nytt namn. Han blev välsignad av Gud, så fick han ett nytt namn, Israel. Och så står det så här vad det betyder. Du har kämpat med Gud och människor och segrat. Han vann genom att bli besegrad av Gud. Det är lite märkligt egentligen. Han vann genom att bli besegrad av Gud. Men vinsten, det var att han blev välsignad av Gud. Men det jag trycker på just nu då i predikan idag, det är just det här att jag släpper det inte förrän du välsignar mig. Han gav sig inte. Han ville åt välsignelsen från Gud. Han förstod att det var enda vägen att böja sig för Gud. För att hans Gud skulle välsigna honom. Så han blir besegrad av Gud. Det finns ett annat exempel när det gäller att vara helhjärtad. Första krönikeboken 29:9. Så står det så här att folket gladde sig över att det så helhjärtade lämnade dessa gåvor åt Herren. Också David gladde sig mycket. Och David hade först lämnat till templet frikostigt gåvor. Han var ett exempel som folket såg. Han gjorde det av kärlek till Guds hus. Då skulle jag vilja påstå att hängivenhet smittar av sig. När vi går före så ser andra människor och blir inspirerade. Så var det i kung Davids liv. En förebild, exempel på att vara helhjärtat och frikostig och sträckas efter Gud. I första krönikeboken 29 och 19 står det så här. Det är David som ber för sin son som skulle ärva kungariket eller ärva tronen. Ge min son Salomo ett hängivet hjärta. Han bad till Gud. Han riktigt uttrycker det här att hur viktigt det är att hans son också går i hans fotspår och tjänar Gud hängivet. Då skulle jag vilja säga så här att Gud svarar inte på bön utan han svarar på desperat bön. Gud lyssnar på desperata böner. Inte märkvärdiga böner, inte behöver inte vara långa böner, inte vackra ord eller vackra formler. Men ett hjärta som är desperat, då lyssnar Gud och han svarar på bön och han kommer att välsigna. Andra krönikeboken 16 och 9 står det så här. Och det läste vi tror jag när jag predikade sist då. Att Herrens ögon överblickar hela jorden. För att han ska stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Gud söker av liksom. Han kollar av hela världen. För att kunna hjälpa och välsigna den människa som söker honom av hela hjärtat. Den människa som sträcker sig efter honom kommer att få uppleva bönesvar och välsignelse i sitt liv. Det är fantastiskt. Jag tycker det är ett uppmuntrande ord. Och så står det så här i Hosea 6 och 3. Och jag tänkte att vi läser det bibelordet tillsammans. Hosea 6 och 3. Får du upp det där? Vi läser det tillsammans. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han skall komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden. Det tycker jag är ett fantastiskt bibelord också i profeten Hosea. Han kommer att svara. Gud vill inget hellre än att välsigna oss och ge oss av sin kraft. Och när vi söker honom av hela vårt hjärta och sträcker oss efter honom, då öppnar han kranarna från himlen. Och vi får uppleva välsignelsen skölja över oss i våra liv. Sen står det så här i andra krönikeboken 25 och 2. Om en kung som heter Amasja. Jag vet inte om ni känner till det här bibelstället. Men ett anmärkningsvärt uttryck här i den här versen. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Dock inte av hela sitt hjärta. Det går alltså att göra det som är rätt i Guds ögon. Men man kan göra det halvhjärtat eller utan att vara helhjärtad. En bibelöversättning använder att han gjorde det som var rätt i Guds ögon men inte av fullt hängivet hjärta. Vi kan göra det rätta halvhjärtat. Första kungaboken 11 och 4 så står det så här. På hans, alltså Salomos, ålderdom förledde hans hustrur honom till att dyrka andra gudar. Och han höll sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren, sin Gud, så som hans far David hade gjort. Man kan alltså även förlora hängivenheten. Och det är en väldigt tragisk utveckling därför Salomos som var så välsignad av Gud. Men han blev förledd. Och så tjänar han inte Herren av hela sitt hjärta. Och så står det så här i Hosea 7 och 14. Det ropar inte till mig ur hjärtat. Det ropar inte till mig ur hjärtat. De bad Israels folk. De ropade till Gud. De offrade till Gud. Men det var inte av hela hjärtat. Så Gud är inte intresserad egentligen av andra saker än våra hjärtan. Vår kärlek, det är det han vill ha. Han vill att vi sträcker oss från djupet av våra hjärtan. Att vi har en längtan efter honom. Som kommer till uttryck att vi verkligen söker honom hängivet. Det är det Gud vill se i ditt och mitt liv. Gud vill inte ha ett perfekt beteende. Det kan vi få för oss ibland. att Gud är väldigt hård och sträng. Han vill att vi ska vara på ett visst sätt. Men det är inte det Bibeln talar om, utan han vill ha våra hjärtan. Och så ska jag avsluta till sist med ett bibelord. Och det är Lukas 7:47. Så handlar det om den här kvinnan som kommer in till Jesus när han är i farisén Simons hus. Han är bjuden dit och så kommer det, den kallas för en synderska, in. Och då står det så här i 47:e versen, Lukas 7:47. Därför säger jag dig, det är Jesus som säger de orden, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Det finns en risk, och nu talar jag till mig själv här väldigt mycket. Ja, att när man är uppväxt i kyrkan och man har fått allt lite grann serverat på fat så här. Så är det lätt att man kan leva halvhjärtat bara och ändå vara med så att säga. Man kan vara med i en församling, man kan kalla sig kristen, men inte vara helhjärtad. Det kan ju vara för den som kommer utifrån också, det är ju en frestelse för alla. Men det kan vara en stor risk när man har hela tiden varit med. Det är så jag tänker, och jag känner det för egen del att det är någonting man får liksom kämpa med väldigt mycket. Kvinnan, hon grät när hon kom in. Hon var helt förtvivlad. Hon visste att hon var en syndare. Hon visste att det fanns inget hopp. Och det står att hon vette Jesu fötter med sina tårar. Torkade dem med sitt hår och kysste Jesu fötter och smorde dem med dyrbar balsam. Och farisén Simon, han reagerade ju väldigt starkt på det här. Och han sa till sig själv, om den mannen var en profet, då skulle han veta. Ja, det är inte lätt att tänka saker för sig själv när Jesus är nära. Det gick inte. Jesus visste precis vad han tänkte och vad han sa till sig själv. Och Jesus tillrättavisar ju honom där också. Men Jesus, han ser till hjärtat. Och hon fick uppleva förlåtelse, frälsning, ett nytt liv. Hon sträckte sig efter Jesus av hela sitt hjärta. Hon var desperat. Hon visste att det är bara Jesus som kan frälsa mig. Det är bara Jesus som kan rädda mig. Och hon gjorde, vad ska man säga, hon förödmjukade sig verkligen, skulle man kunna säga. Hon gav allt. Hon brydde sig inte alls om vad folk tyckte och tänkte. Utan det gällde att komma nära Jesus och få tag i honom. Och då välsignar Gud. Och fick hon uppleva det underbara, eller höra de underbara orden, att hennes synder var förlåtna. Hon fick uppleva förlåtelse och upprättelse. Så Jesus ser till hjärtat, och den som sträcker sig efter honom får uppleva garanterat en verklig förvandling i sitt liv. Det är ett löfte Guds ord ger. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för den här söndag förmiddagsgudstjänsten. Tack att du vill undervisa oss och lära oss från ditt ord, Herre. Tack att vi får sträcka oss efter dig, Herre. Tack för din kärlek, att den får drabba våra hjärtan, Herre. Vi ber om det, Gud, att vi får se din nåd och kärlek som du har visat oss, Herre. Att det inte är prestationer vi ska göra eller vi ska försöka behaga dig eller människor på något sätt. Utan du vill ha våra hjärtan, Herre, vår kärlek. Herre, tack att du griper oss, Herre. Vi ber om det, Gud. Hjälp oss att be som, eller säga som Jakob gjorde. Att jag släpper dig inte förrän du har välsignat mig, Herre. Hjälp oss att inte släppa greppet, utan inte ge oss förrän du har välsignat oss, Herre. Förrän du har mött oss, förrän du har rört oss, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. Tack att du förvandlar människoliv, Herre. Tack att du förvandlat oss som sitter här idag, Herre. Tack att du förvandlar andra människor, och tack att du för alla du har förvandlat i historien, och du kommer att förvandla i framtiden, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att vi är nya skapelser i dig, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. Tack för din nåd och din kärlek. I Jesu namn. Amen.